en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino,
snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Då är vi överens.
Ja.
Ja.
Ja, men jag menar, vi hade nog tänkt börja på det med det.
Ja.
Eftersom det är det enda som är.
Ja. Logiskt.
Ja, men hallå där ute i stugorna, skidsnackslovers. Välkomna till ännu ett nytt färskt rykande avsnitt av succépodden Skidsnack. Med mig, Stenqvist, och med dig,
Sköld.
Sköld. Hur står det till?
Jo, men bra. Jag höll på att dö tidigare idag.
Oj då.
Men utöver det bra. Dö är väl kanske dig.
Du berättar aldrig det här innan, utan du sparar den här lilla nuggeten till poddinspelningen.
Ja.
Klassiskt poddinspelningstid.
Det är så man gör, va?
Ja, proffs.
Ja.
Proffs.
Nej, men så fall. Jag höll på att halka och slå ihjäl mig.
Ja.
Dock skedde inte det här utomhus.
Du vet att jag har ju överlevt ett revbensbrott den här vintern.
Ja.
Det har vi ju pratat om i den här podden.
Just det, och då skämdes jag. Nu har jag glömt bort det redan. Men du har uppenbarligen överlevt.
Jag har överlevt, och nu känner jag kan, för alla oroliga lyssnare där ute, så jag har inga bestående men, och det är läkt sedan många veckor tillbaks.
Mm. Härligt att höra.
Tack.
Och jag tror inte jag kommer få något bestående men av det här, men jag gjorde ett riktigt sånt här bananskals halk och var nära på att landa på rygg, men jag lyckades hålla balansen. Det här skedde dock inne på 7-Eleven.
Men vadå, du har inte ens ramlat?
Nej.
Så när du höll på dö, så var det att du höll på att halka?
Ja.
Nästan halkade.
Jag inser nu att det här inte var världens bästa historia. Så,
du vet, i tidningsvärlden, Stefan, så har vi ju ett begrepp för det här.
Alltså?
Det kallas en icke-nyhet.
Ja.
Det är när det alltså inte har hänt någonting. Mm. Allt är som vanligt, helt enkelt.
Så nu glömmer vi det här och går vidare. Har du krockat med någon SL-buss på sistone?
Men jag vill bara ändå veta här. Alltså, det var ändå på något vis lite traumatiskt. Var det folk som kollade på det och liksom tänkte att där höll han på?
Kassörskan gav mig en menande blick efteråt. Och,
men var det en öm blick, eller var det en blick som att vilket jävla klantarsle?
Det var omtanke, skulle jag vilja säga.
Ja, okej.
Okay. Mm. Kunde ha slutat riktigt illa det här.
Men alltså, om jag hade kollat på det, hade ju kollat på det som att du, vilken jävla idiot.
Mm. Men det säger väl kanske mer om din personlighet än om något annat.
Ja.
Mm.
Ja, jo, förmodligen. Så är det väl. Det var ju fint att det var en kassör. Men hon jobbar också i en serviceyrke.
Ja, det betyder inte att man måste vara service-minded.
Nej.
Eller vänlig.
Nej.
Det är ett plus, det är.
Ja, men okej. Okay. Men det gick bra. Du kunde sen uträtta dina inköpsbehov och allt vad det var.
Det kunde jag göra.
Ja.
Det fanns pengar på kontot också.
Ja, härligt. Mm. Ja, alltså, jag hörde någon sa att igår skulle vara, igår, vad säger jag nu? Den 15:e måndagen, den här veckan, skulle vara årets fattigaste dag.
Att det skulle vara årets deppigaste dag.
Deppigast. För jag kunde inte fatta hur det skulle vara årets fattigaste dag. För att jag menar, rimligtvis borde väl liksom, när ni lyssnar på det här, alltså fredag borde ju vara årets fattigaste dag. Eller typ söndagen borde vara årets fattigaste dag.
Vadå, borde inte den 24:e vara årets fattigaste dag?
Ja, men är inte det, eller vänta,
det är väl långt kvar till dess.
Ja, det är långt kvar.
Vi har mycket fattig tid kvar.
Ja, men okej, jag tänker, det kanske jämnas ut av alla de här som får... Alla som får barnbidrag den 20:e, och vissa får ju pensionen den 24:e. Inte, om man ser på någon så här samhällssnitt, så borde det kanske vara den 19:e eller någonting. Nej, jag vet inte riktigt.
Det här var ingen rolig diskussion.
Nej, inte alls.
Nej.
Men, men deppigaste, okej. Okay. Ja. Visst.
Jag vet inte riktigt varför det var så. Men nu har vi har tagit oss förbi det, och nu är vi glada och lyckliga.
Ja.
Eller hur? Eller hur står det till förresten?
Ja, allt är bra.
Mm.
Jag väntar på att få hämta den här bilen då.
Ja.
Den är på verkstaden fortfarande. Mm. Jag hade ju sett fram emot att kunna kanske ta mig ut och åka lite skidor i helgen. Men det förutsätter nästan bil. Jag bor ju i Nackaresvatets närhet, men det är bara liksom då ska man ha riktigt dåliga skidor om man ska vilja ge sig ut där bland människor och hundar och annat vilt som går i spåren, och det är inte ens riktiga spår utan det är bara någon platt yta. Och nej.
Jag var här och häpna ut och åkte skidor för ett tag sedan.
Är det sant?
Ja, det här var i och för sig redan innan förra podden, så jag vet inte riktigt hur det inte kom upp.
Årsdebut alltså?
Ja, det blev inte en jättelång etapp. För det här skedde, jag var under lite tidspress. Jag skulle ju till veterinären som jag berättade om i förra podden. Så jag hann bara åka 6 kilometer.
Hur gick det förresten med katten?
Hon lever och det verkar frid och fröjd. Så... slutet gott, allting gott tänkte jag säga, men det var väl lite fel uttryckt.
Vi behövde inte kalla in dränkan helt enkelt.
Nej, men jag åkte skidor.
Ja.
Och det var underbart. Jag har glömt bort att hur kul det är att åka skidor.
Ja, men visst är det härligt.
Ja. Så jag hoppas också att jag ska lyckas åka mer än 6 kilometer den här vintern. Men man vet ju aldrig, jag vågar inte lova något.
Nej, osvuret är bäst.
Jag åkte och köpte lite nya skidkläder här för någon dag sedan för att peppa mig själv.
Men det är ett jättebra trick. Så gör man ju när man liksom... Det är en bra tips för alla som vill komma igång med löpning eller någonting. Köp en ny tröja eller löparjacka eller skid också för den delen.
Ja, det är också... Det finns ett annat syfte med det. Och det är att jag skäms lite när jag utåker i mina befintliga skidkläder. För att de ser lite för snabba ut.
Ja, du har såna tights.
Ja, jag har ju köpt någon liksom riktig jävla kroppstrump grej. Mm. Inte en sån i en del, men tvådelad.
Mm, just det. Du har aldrig haft en vanlig jacka och byxor liksom sådär?
Nej. Jag har ju liksom gått lite för mycket all in. Och det känns som jag kan inte leva upp till det här.
Nej.
För jag vågar ju liksom knappt åka i en nedförsbacke.
Nej, folk måste ju undra vad det är för dåre i tights som är ute liksom och vinglar här.
Ja, så nu har jag köpt lite kläder som passar lite mer för min nivå.
Ja, din kompetens.
Ja. Och sen tar jag bara fram den här liksom farträkten när jag ska ut och åka lopp.
Men byxorna kan du väl ändå fortfarande ha? Det måste väl vara okej?
Okay. Ja, byxorna är också sådana här liksom lövtunna proffsgrejer.
Ja. Ja, nej, jag kan förstå att det kanske inte känns helt kompatibelt.
Det var, folk kom fram till mig nu när jag var ute och åkte senast och frågade mig om diverse saker som att jag var en kompetent människa.
Det vill säga, du hade kroppstrumpa.
Ja, fast det handlade inte om skidor direkt. Det var bara att jag stod där vid bilen och tog fram mina grejer. Tog på mig pjäxorna. Då kom någon och frågade om jag hade startkablar. Som om jag skulle veta hur man gjorde med sådana. Ingen jävla aning. Hade inga heller för det var en hyrbil. Men och liksom bara, men kan du något om bilar? Inte ett skit. Sen kom det någon och frågade liksom bara om jag kände till området och hej och hå. Jag såg så jävla...
Du måste ha sett riktigt kompetent ut. Allt kan förklaras med kroppstrumpan.
Ja, jag tror det.
Ja,
den ger ju en pondus som jag inte förtjänar.
Ja, och för alla er som har lyssnat på Skitsnack så känner ni till att vi är ju stora kroppstrumpförespråkare i allmänhet.
Mm.
Kanske i synnerhet när det kommer till tävlingsutövande sådär. Kanske inte att amatörer ska klä ut sig kroppstrumpor för att kunna osa någon form av kompetens som de inte besitter.
Nej.
Det är kanske bara en bonus.
Mm.
Bonusgrej som du uppenbarligen har fått uppleva. Men just startkablar, Stefan, det känns också som en googling bort.
Ja, visst. Men...
Men vart var du och åkte någonstans?
Jag åkte i Ågesta.
Mm,
de ligger ganska nära mig. Mm. Otroligt fina, krispiga spår.
Japp. Ja, nej, jag tänkte lämna ut en rekommendation, men så tänker jag att hela jävla Stockholms motionärerna kommer åka till mina favoritställen. Så jag säger inte vart jag brukar åka.
Mm. Alla är redan där i Ågesta, så det går liksom inte att...
Nej, det går inte att stoppa.
Nej, jag tänkte, ja men nu är det en bra tid. Det är liksom en måndag. Alla jobbar. Alla har kommit tillbaka efter så här 13 helgen och sånt där som har varit. Men det var ju likförbannat hur mycket folk som helst. Det var en som åkte i jeans, det tyckte jag var imponerande. Det var ju motsatsen till min kroppstrumpa.
Ja, det var ytterligheterna var i Årsta. Men ni kanske hade ungefär samma stil ändå.
Ja, jag skulle säga, ja, nej.
Var det? Nej.
Ja. Jag kanske hade en något högre nivå än jeans, jeansåkare, men det är marginellt.
Vi, det får väl ändå hoppas. Ja. När vi ändå är inne på det här motionsåkning, jag har googlat väldigt mycket skateskidor. Inte bara googlat utan även så här inne på Blocket och Tradera eller vad heter det, Marketplace. Mm. Jag är väldigt sugen på att köpa skateutrustning.
Ja, jag gjorde ju det för något år sedan. Och nu under den här premiären så plockade jag inte fram skateskidorna, men det ska jag nog göra nästa gång.
Jag kanske helt enkelt bara ska låna dina grejer. Ja. Testa lite, se om det är för mig.
Mm. Du är så välkommen. Tack. Så jag kommer hem till dig och testar din skidskyttebana, så får du låna mina skateskidor.
Ja, och apropå skidskytte.
Ja, en sån övergång.
Ja, så har vi lite current events att prata om. Vi kan väl börja med att reda upp en sak som vi glömde i förra veckans podd när vi pratade lite grann om Stina Nilssons chanser att få ta sig in i VM-truppen. Efter de här IBU Cup-tävlingarna förra helgen gick ju inte lika bra sen från efter att vi hade podd. Hon gjorde någon ganska bedrövlig insats på en sprint, sköt 1-4 eller någonting sånt där. Mm. Alltså en träffprocent på 50. Det är inte riktigt jättebra.
Ja, 50 är väl...
Man vill helst ligga lite högre.
Det är en siffra man inte hör så ofta.
Nej, man vill ligga lite högre så. Ja. Kan man väl slå fast. Och sen gjorde hon väl en halv okej insats i en stafett. Sådär. Men efter de här två pallplatserna så hade man ju kanske hoppats på lite... Ja, men det vi har ju pratat om den här lägsta nivån som måste höjas, helt enkelt. Men vi glömde ju bort att det finns ju faktiskt en Sara Andersson i landslaget också som gjorde sensationellt bra insatser efter att vi hade poddat förra gången.
Ja, hon gick ju in och tog ett karriärsbästa där i Europolding med en 16:e plats. Mm. Och det är ju inte bra för Stina Nilsson.
Nej, det är inte bra för Stina Nilsson, det får man väl ändå säga.
Desto bättre för Sara Andersson. Mycket, mycket fint jobbat.
Ja, och sen där börjar det bli riktigt huggsexa om platserna där, för Hanna Öberg fick lov att stå över stafetten. Och det kanske vi pratar om att Mona Mayen var så jävla bra där. Sen fortsatte ju Mona bara att imponera efter att vi hade poddat där, för att hon var ju sensationellt bra och tog en pallplats i sprintloppet sen.
Ja, hon gled ju in och gjorde sin karriärs bästa med en andra plats bakom Tandrevold.
Ja.
Och hon har haft en tredje plats tidigare som bäst. Men otroligt kul att se. Och hon, det känns som hon har ett självförtroende i skyttet som det har varit kanske hennes svaga sida. Att hon börjar darra i sista och sen sabbar hon sina chanser.
Det, man har ju sett henne i sån här massstarter och jaktstarter inför fjärde sista skyttet i en jättebra position. Kanske även, liksom, även i distansloppen. Ofta har det varit i de här, i det fjärde sista. Sen har det sett jättebra ut och sen har det bara havererat.
Ja, det är ju det här. Nu minns jag inte vilket mästerskap det var. Men när hon hade ledningen. Eller om det var andra platsen och sköt 4 bom i sista stå. Mm.
Ja, och det har ju hänt fler gånger.
Ja.
Så att det har väl varit lite av en akilleshäl för henne. Men det verkar som att hon har en mycket god självförtroendenivå just nu.
Ja, och hon både åker bra och skjuter bra. Nu var ju att Tandrevold var väl inte så mycket att göra åt här. Men annars så. Hon spöar ju allihopa utan det var ingen snack om saken.
Nej. Och sen är det väl så här, Hanna Öberg och Elvira Öberg kommer väl vara såklart självskrivna i alla lopp någonstans. Mm. Bara för att det är dem. Och de har liksom ändå en nivå över alla andra.
Mm.
Sen har de ju haft knepiga säsonger. Elvira Öberg får ju hälften av loppen får en hopp det och sen hälften av loppen blir det liksom pannkaka av alltihop.
Ja, men det verkar vara något att åtminstone i distansloppen och massstarterna och jaktstarterna, de, alltså okay, allt utom sprintarna, så om Elvira bommar i första skyttet, då är det som att hennes hjärnspöke tar över, för då skjuter hon bom i tamme fan varenda skytte.
Ja.
Det kan vara att hon skjuter fullt i sista när det liksom redan är kört ändå.
Ja, som, nu eller som att du pratade om jaktstarten sist.
Ja.
Då skjuter hon så här 2-2-1-0. Ja, och blir ändå 18:e person. Bara 1:40 efter. Men med det med 5 bom.
Mm.
Och Hanna Öberg är ju, och Mona Brorsson gör ju bara en bom var. Och de är bara 40 sekunder före henne.
Ja.
Så jag menar, Elvira åker ju fortfarande som att hon har ätit dunderhonung till frukost varje dag.
Ja, och det är det som lite gör det extra surt. För hade hon bara bommat lite mindre så kan hon ju ändå vara med och kriga om det. Alltså Elvira har ju någon bom mer än vad de flesta andra har till godo. Och ändå menar, kunna kriga om
det. Ja, i sprinten här så, som den Mona gjorde 0-0 och gjorde en otrolig insats. Bara 18 sekunder efter Trandevall. Elvira sköt ju 2-0. Alltså 2 bom i ligg. Och då ska ju liksom så här Dan vara förstörd. Men hon blir ändå 5:a i loppet.
Mm.
Och jag vet inte om hon hade bästa åktid. Jag antar det. För jag kan inte säga att någon annan skulle ha någon bättre åktid. För att hon är den enda. Hon är typ den enda på, ja, på topp 8 som har någon bom överhuvudtaget.
Mm.
Och då har hon 2.
Ja.
Så att, det säger ju någonting om hur pass hög nivå hon har på själva åkningen. Men svårt. Ja, det är ju det som gör att hon är så jävla bra med i världskuppen trots så många bom. Det är för att hon åker så in i helvete bra. Men tänk om hon kunde bara skjuta lite bättre. Då hade hon ju vunnit varenda lopp.
Ja, och tyvärr är det ju så att det är ju många andra som är jämna också. För nu har hon ju tappat sin pallplats här. För nu har ju Vitozzi gått upp förbi där. Och Tandrevold och Brissas Boucher är fortfarande där uppe. Jag vet inte exakt hur långt efter hon är på rakar, men nu måste hon ju börja dra in någon vinst lite här och där för att det ska kunna gå vägen det här.
Ja, så är det ju. Ja, men så är, hon är ju hon är bara 120 poäng efter totalen, så det är inte mycket. Det är många tävlingar kvar. Men hon måste bara börja skjuta lite bättre. Men oavsett det, VM är ju bara någon vecka bort, eller på sig, det är det ju inte, det är ju ett par veckor bort, men det kommer ju vara tävlingsfritt. Det är ju den här helgen som kommer nu i Antols.
Ja.
Är ju sista tävlingen innan VM. Och vad jag var inne på där, det är ju att Hanna och Elvira kommer ju vara självskrivna och få åka i varje lopp, känns det väl som ändå, om de vill.
Ja, alltså.
Och sen är det ju en jävla huggsexa om de andra platserna nu, när Mona visar sån form.
Ja, för alltså så här är det ju. Om man hade tittat på resultat så skulle man ju nästan kunna peta Hanna Öberg i det här läget.
Ja.
Men Hanna Öberg är ju Hanna Öberg. Hon är ju den mest självskrivna av alla när det kommer till mästerskap.
Ja,
det går ju såklart inte att peta henne.
Nej, hon är opetbar.
Ja, eftersom hon kan ju mycket väl glida in och bara ta 2 guld här. Det är ju
ja, det är ju nästan förvånande om hon inte tar åtminstone 1 guld.
Ja. För hon är ju en sån mästerskapsåkare som, ja, det finns ju inga gränser riktigt.
Nej.
Men, ja, nej, annars är det svårt alltså. För det, nu, vi var ju bara lite in och skrapade på Mona Mayhem här. Det är ju ändå otroligt, för det första otroligt kul att hon är på pallen. Det finns ju få åkare man unnar att vara på pallen så mycket. Ja. Eftersom hon verkar vara världens mest underbara människa. Vilket vi har varit inne på 1000 gånger.
Ja.
Det är som att varenda gång hon glider in i mixzone efteråt så får man höra ett sommarprat.
Ja.
Hon drar igång och berättar liksom om sina livsöden. Och ja. Det är bara, och det verkar ju vara så att alla åkare älskar henne också. Alla är överlyckliga när det går bra för henne. Till och med Norge.
Till och med Tandrevold.
Ja. Så man hoppas ju att hon kan hålla i den här formen och få åka VM-loppen och göra någon form av men toppinsats där. För om man ser på det svenska landslaget överlag, de är ju inte direkt lastgamla. Men Mona Brorsson är ju åldermannen i det här laget.
Om du, ja visst. Mm. Ja, men det, så är det ju.
Så om man vill att någon ska hinna lyckas snart så är det ju hon.
Men det är ändå styv uppgift för landslagsledningen att behöva peta då Anna Magnusson eller Linn Persson.
Mm.
Och även nu Sara Andersson som kanske ändå har varit den som är längst ifrån. Men nu gör en succéinsats så nära in på VM. Det kommer ju innebära att tävlingarna i Antots kommer ju bli extremt avgörande, tror jag. Det kanske är till och med så att de gör det som du vet, så här, amerikanska mästerskapen i friidrott.
Ja.
Där det är liksom en rena uttagningslopp.
Ja.
Varför inte ha något sånt tänk kring VM? Jag menar, visst man kan säga att det är dagsform och sånt som avgör, men bara att få veta att man kan får åka ett lopp gör ju att man kan lägga upp sin träning på ett annat sätt också.
Mm.
Och det är, just nu är det ju bara Elvira och Hanna som vet att de kommer få åka alla lopp i VM.
Ja.
Om de vill och kan.
Men sen är det ju det här. Vi har ju fortfarande inte orkat reda ut det här riktigt. Men vi vet ju inte hur många som får starta i varje lopp. För det är ju väldigt svårt.
Ja, precis.
Med de här reglerna i skidskyttet som verkar hoppa lite fram och tillbaka.
Ja, det kan ju vara så att om det är som det är i längdskidåkningen, att man har en fri plats som regerande mästare och så vidare. Det ger ju möjlighet, men det är ändå, kommer jag ändå alltid behöva peta någon, med tanke på att Sara Andersson också är så pass bra just nu, så hon kommer också bli att det räknas som petad. Det värsta blir väl i stafetten och i stafetterna.
Ja, vem skulle du peta i dagsläget i en stafett?
Jag måste nog tyvärr säga Anna Magnusson.
Mm. Och det är ju, ja, det är tufft. Hon har ju gjort jättebra lopp.
Ja, verkligen.
Alla åker ju bra nu. Ja. Det är ju liksom, Anna Magnusson är bra med. Och Linn Persson har ju haft covid. Men skjuter svinbra och är ändå med. Tappar lite på slutet. Men hon kommer ju förmodligen komma in i åkformen igen. Ja, nej, det känns som läget är konstigare än någonsin, ja, i det här laget, eftersom stjärnorna är så bedrövliga också.
Ja.
Från dag till dag.
Ja, men man kunde önska lite grann att vi kunde ha lite fler sådana här problem att prata om när det gäller här truppen.
Mm.
Det har vi tyvärr inte.
Nej.
Vi har ju liksom ingenting att prata om när det gäller här truppen i princip. Mer än att de finns.
Ja. Ja. Jag vet inte ens om vi behöver vidröra dem den här veckan. Vi kan spara det.
Jag vill bara lite kort kolla igenom här sprintloppet som vi hade i förra helgen. Det är 10 km sprint. Där har vi liksom ingen svensk förrän på 25:e plats, och då är det Martin Ponsiluoma som har skjutit 4 bom i ligg.
Mm.
Jag vet inte om du såg det här loppet, men det var ju liksom han hade ju lagt sig i någon extrem högre position, så att det var ju då som det blev lite ett utspel från landslagsledningen om vad fan de höll på med där på vallen. Varför skruva, eller om det var Björn Ferry som undrar vad fan de inte skruvar för när det var sån himla vind. Så skjuter han 4 bom. Det undrar när Ponsiluoma gjorde det sist. Ändå är han bästa svensk. Mm. Sebastian Savesson sköt ju 3 bom och var ju liksom ännu sämre i spåret. Så.
Ja, han åkte väl i alla fall upp sig till den 8:e plats i jaktstarten sen, om jag minns rätt.
Ja, fast han hade massa bom där också.
Mm.
Så han åker ju också som ett jävla djur just nu. Så det är, han har lite samma problem som Elvira Öberg här. Bara skjuta han, så skulle han kunna vinna varenda jävla lopp. Slipper vi att 5 dubbelt jävla norskt i varenda lopp som finns.
Ja.
Det börjar bli så himla irriterande med de jävla norr. Men nu det känns inte som att det har varit så här pass mycket dominans. Självklart har du inte det, eftersom det var en Forcad till exempel som var dominant förut. Rent historiskt.
Mm.
Men som det är just nu på här sidan, med alla dessa jävla normer, känns det inte som att det har varit.
Nej, vi har ju alltid haft någon som har sprängt sig in. Vi har haft lite tyskar och filet mignon och sådana där som ändå lättar upp resultatlistan. Men nu är det lite trist. ska jag säga för protokollet skulle att vi har inte riktigt vi har inte hunnit se torsdagens herrsprint här, så allt kan ju vändas upp och ner.
Ja visst, Peppe Färmling kanske vinner och Viktor Brandt två.
Ja, det är hoppet är det sista som överger en.
Ja, när det var, de har ju det här på skidskyttet att loppet kan vara avgjort när 35 åkare har gått i mål, och det är ändå liksom, ja men ja, det är ju ändå 90 personer kvar där ute i spåren.
Mm.
Men det är ändå avgjort, för att alla de bästa har ställt sig liksom, har valt att köra i första startgruppen, men man får liksom välja lite grann som man vill där. Ja, men då var det så här, Viktor Brandt, han sköt fullt i första, och så var han bara typ 10 sekunder efter första skyttet, och det var så här sensationellt.
Mm.
Så då fick man ändå så här följa honom. Ja, men nu, och så produktionen följde honom ut i spåret. Annars undrar jag om produktionen för den här senaste världscuprennen hade liksom låtit en förskoleklass sköta om själva bildproducerandet, för att man fick aldrig se någon skytte. Man fick se när någon hade skjutit sensationellt bra och gått ut i liksom en ledning, men då fick man se typ när de hade lämnat stadion redan. Mm. För att de hade inte någon koll på någonting överhuvudtaget. Men då fick man fan följa Viktor Brandt vid den jävla mellantid tills han kom fram till andra skyttet och drog in tre bom. Mm.
Var det samma förskola som skötte de här drönarkamerorna som höll på att krocka in i Anna Magnussons huvud för några veckor sedan?
Ja, det måste jag vara det. Nej, jag vet inte. Tycker jag att IBU borde ha fan råd att styra upp det där ordentligt, för att jag tycker det har varit så flera gånger den här sommaren och undrar bara, vad är det de håller på med?
Mm.
Ja. Nej, den norska dominansen är ju bedrövlig, och Ponsiluoma får ju för fan ta och börja sätta lite skott så han kan vinna några tävlingar snart.
Ja, det får vi verkligen hoppas.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det känns ju som att det var evighet det kände var Tour de Ski nu. Men nu ska längdcirkusen göra comeback här med tävlingar i vackra vinterlandskapet i Oberhof.
Natursköna Oberhof.
Ja. Vi får se om det blir några tävlingar överhuvudtaget.
Ja.
Det vet man aldrig.
Nej, men ja, vi pratade ju om det här när det var de här parodiska skidskyttetävlingarna, eftersom det aldrig är någon snö i Oberhof längre. På grund av, I don't know, skeptiker skulle säga. Det var naturens helt naturliga cykler. Ibland kommer det mindre snö, ibland kommer det mer snö. Eller så kan man bara se att det kanske aldrig mer kommer vara några tävlingar i Oberhof. Vi får väl se. Men nu, vi kämpar på.
Sommar-OS i Oberhof kan vi ha.
Ja, det verkar väl mer rimligt. Nu kommer det vara ett sprint redan denna dag ni lyssnar på det här, om ni har kastat er på poddapparna. Det verkar i alla fall vara en, de har i alla fall signalerat en manstark trupp. Vi saknar egentligen inga namn.
Nej. Sen svänger det ju snabbt i den här covid-världen vi lever i. Men det känns som alla har haft covid nu, så det borde väl ha betats av och kanske lugna ner sig. Men ja, nej, men jag ser inget annat än att vi kan få en hel svensk final här på damsidan. Eller vad säger du?
ja, men egentligen. Vad fan, nu har de ju varit hemma och tränat och vilat och tränat och hållit på. Sundling, Dahlqvist, Ribom, Svan. Alltså, den här kvadruppen känns inte helt orimlig nog.
Nej. Nej, vad fan. Dahlqvist har ju visat lite gryende form, börjar komma tillbaka mer i alla fall. Frida Karlsson har gjort det bra i sina sprintar ofta. Moa Lundgren var ju kanon innan hon fick covid. Och Ribom, Sundling, Svan, vet vi vad de kan.
Vi kan väl lägga märke till att Ebba Andersson fortfarande inte är uttagen i sprintlaget, vilket jag numera helt står bakom.
Det svänger snabbt.
I'm Victor Stegqvist and I support this message från den svenska landslagstruppen. Också att man har smugit in i det här pressmeddelandet man skrev när man skickade ut truppen. att man samlas i världsliten i tyska Oberhof för att göra upp om viktiga världscuppoäng.
Mm.
Ja, för alla som aspirerar på att vinna totala världscupen kan man väl se det som att alla världscuppoäng är viktiga världscuppoäng.
Mm.
Aspirerar man inte på att vinna totala världscupen, då kan man ju skita i att tävla istället.
Ja.
Och bara vara hemma och träna, som vissa gör.
Mm.
Ja, det om det.
Det om det. Och på här sidan har vi Marcus Grate tillbaka. Får se hur hans lårmuskel mår, eller vad det nu var. Han, hade sträckt skadat där i början av säsongen.
Och det är också i det här skedet av säsongen som Oskar Svensson brukar liksom vakna till liv.
Mm.
Ordentligt. Kan man utvärda en liten skrällvarning på Svensson?
Ja, och Edvin Anger vann ju sin, eller vann gjorde han inte, men han tog sin första pallplats där i Tour de Ski, så vi kan ju hoppas att proppen har gått ur där också.
Mm.
Kommer vi få en hel svensk final på, även på här sidan? Kalle Halvarsson kanske också ser sin stora chans nu. Och,
ja, jag ser inte Kalle som det stora problemet om vi ska sikta på en hel svensk final.
Han verkar ju inte ha skaffat jobb i alla fall, som han sa att han skulle göra.
Nej.
Det tog det ski där han drog in 0 kronor.
Just det. Nej. Han får nog fortsätta harva runt i världscupen ett tag till.
Mm.
Han skulle väl köra nu fram till... Ja, jag vet inte, det var en jävla massa år till han såg framför sig ändå, så att kul.
Mm.
Vi får väl se hur det blir med den saken.
Ja, nej, men Emil Danielsson och Johan Häggström kan väl, vi kan väl bara hoppas att de har sitt livs dag och ja, men kompletterar den här helsvenska herrfinalen, tycker jag.
Sen blir det två spännande lopp. Vi har ju pratat ganska mycket om svårigheterna för vårt Valla-team att pricka rätt när det gäller klassisk skidåkning. Och av allt att döma, jag vet inte hur kallt det kommer kunna vara här nu i Oberhof i helgen, men det brukar ju vara lite motsatsen till kallt.
Ja.
Och det som de kallar flår för.
Mm.
Så att, och där har vi ju inte...
Jag har inte rosat marknaden.
Jag har inte rosat marknaden där. Så det är... Både en spännande stafett och en spännande 20 km i klassisk stil.
Mm.
Där Valla teamets insatser såklart kommer vara förmodligen helt jävla avgörande.
Mm.
Antingen att man gör det okej, och då kanske åkarna kan göra det. Men för att de svenska herråkarna till exempel ska kunna göra bra insatser, så krävs det ju att man gör det perfekt.
Ja.
Så är det ju. Och där har vi väl också någon form av... revansch. Senast det var stafett i världscupen så hade ju inte Sverige förmåga att ställa ett särskilt starkt herrlag på startsträckan. Det kan vi ändå nu.
Mm.
Eller ja. Kan.
Det gick ju ändå otroligt bra trots detta.
Ja. Men jag menar, nu kan vi ju ställa det bästa laget vi någonsin har på pappret. Och hur formeras det då, Stefan?
Ja, det här är ju en kär gammal skidsnackstradition att ta ut stafettlag. Vi har gjort det alldeles för lite den här säsongen.
Äntligen.
Trots att det har inte varit några stafetter direkt. Men vi brukar ju ta ut det ändå.
Ja.
Det är ju knivigt där. Vi har ju länge pratat om det här med att ankarsträckan är svår.
Kläbo är ju tillbaks,
kan
vi ju säga. Han kommer ju köra sista sträckan för Norge.
Mm.
Nej, men vem sätter du mot honom?
Jag sätter faktiskt William Poromaa.
Mm. Inte Anger.
Nej, det är hårt mellan de två. Men jag tycker att vi måste testa oss fram lite här.
Mm.
Det vore intressant att se Poromaa på en sista sträcka.
Men för att han skulle ha en chans att slå Kläbo, om det är det enda vi pratar om eller tänker på, att vi har inga ambitioner att komma på en hedervärd tredje plats.
Nej.
Och komma tvåa bakom Norge är ju bra, men det är ju inte det man vill.
Nej.
Utan man vill slå Norge för att eventuellt kunna vinna stället. Och det, jag menar, det, vi har inte de kraven att vi ska göra det, men det är ju ändå det vi vill ju.
Mm.
Någonstans, för att det ska vara kul.
Mm.
Då måste vi se till att William får någon form av förutsättning att slå Kläbo.
Mm.
Det kommer han inte göra om de går ut samtidigt.
Nej.
Eller skulle han sätta upp ett sånt maxtempo från start att han tröttar ut Kläbo på 7,5 kilometers åkning. Det ser man inte riktigt, va?
Men du får ju också sätta det här kontra, kan Anger göra det?
Ja, men Anger kanske kan rygga och kanske ha en större chans att slå han i en sport.
Mm. Ja, nej, men det är ju inte helt givet det här. Jag känner ju att det logiska valet är ju att sätta Anger på sista. Men
då har vi då att vi måste se till att Ville gå ut med 30-40 sekunders ledning.
Mm.
Åtminstone, om han ska kunna ha någon sportslig chans.
Mm.
Det måste vara riktigt jävla tungt för Kläbo att gå i kapp.
Ja.
Och inte få hinna vila så mycket.
Mm.
Hur ser vi till det då?
Ja.
Vem startar du med?
Jag startar med Kalle Halvarsson.
Ja. Varför inte spara Kalle till den här klassiskt utmanande andra sträckan? Där Norge kommer ha sitt starkaste klassiska kort till exempel.
Ja.
Vem nu det är för dagen vet jag inte riktigt. Men...
Ja, nej, men jag tänker att av vad vi har sett den senaste tiden så är ju Burman ett starkare kort än Kalle Halvarsson.
Mm.
Så jag tänker att vi har honom på andra sträckan.
Mm. Så vi börjar med Kalle och Burman.
Mm.
Det är kittlande startnamn ändå.
Mm. Ja, det är inte riktigt så här vi brukar formera oss. Men jag tänker att vi måste testa vägar framåt.
Och då gissar jag att du placerar ut ändå Edvin Anger på tredje. Eller är det Johan Häggström?
Nej, det är Edvin Anger på tredje. Och det är ju inte kanske riktigt vart man vill ha honom. Men det är bara att åka. Det fanns inget kvar.
Nej, men Häggström har ju ändå varit en av stabil stafettåkare under ganska många år.
Mm.
Nu petar honom.
Ja. Nej,
tror du inte han blir lite ledsen i ögat där? Vad säger du kvällen innan när du berättar för honom att tyvärr Johan, du får stå över? För att...
Ja, men det är väl helt enkelt för att resultatmässigt så har de andra gjort mer än vad du har.
Mm. Ja, det är svårt att argumentera mot det.
Ja, men hur skulle du formera det här laget?
Nej, men jag tycker det låter ganska spännande. Men jag tror jag tänker annorlunda ändå. Jag kör Burman in i första. Hans uppgift är att försöka gå ut och rycka loss direkt. Hoppas att norrmännen har en dålig dag.
Mm.
Och han har ju varit den här säsongen en av våra liksom mest stabila åkare sista månaden i alla fall. Verkar ha en riktigt jävla god form. Och han har ju hög kapacitet. Jag tror att bara att alla startar på noll tror jag gynnar honom. Att han får gå upp och dundra på direkt. Sen växer han över till Kalle som får fortsätta på inslagen väg. Båda ska bara försöka rycka, dra och hoppas att som sagt norrmännen har en dålig dag.
Mm.
Sen kan man väl se, det kommer ju vara en Niskanen förmodligen på Finlands andra sträcka. Det kanske är mycket som talar för att Finland kommer växla i ledning efter två sträckor.
Mm.
Hur den går. Om Niskanen är liksom lite grann tillbaks på den gamla goda niskande nivån. Men sen tror jag att men jag kör nog ut William som på tredje sträckan.
Mm.
Han har också visat osedvanligt bra form. Och han känns som att visst, både Burman och Halvarsson kan ju vara lite så här materialkänsliga åkare.
Mm.
Men William känns som att han är lite mer materialkänslig åkare. Han kan fan grina lite mer.
Ja.
Och kanske gnälla lite mer. Och kanske att hans psyke har svårare för att... Jag tror att Burman skulle kunna borra på mer med dåliga skidor än vad William gör.
Mm.
På något vis. Jag vet inte vad det beror på. Det är kanske en ålderssak. Men i fristil har han lite lättare att kunna... Det är inte lika svårt helt enkelt. Det brukar vara jämnare mellan lagen.
Ja. William har ju nära till känslorna också, så han har ju lite svårt att dölja vad han känner.
Ja.
Så det är ju inte säkert att han har det svårare än de andra. Det är bara att han uttrycker det väldigt tydligt.
Sen vet inte jag om Anger har någon chans mot Kläbo eller någon annan i någon spurt heller. Men, och jag vet inte heller om han, om det man ska tro att han ska ha en chans även om man går ut med 30 sekunder ledning. Men det känns ändå som att han har ganska tydligt de just starkaste spurtkapaciteterna i det här landslaget. Så att det vore konstigt att ha någon annan på sista sträckan.
Mm.
Tycker jag ändå. För att han ska kunna också hålla i 7,5 kilometer. Så att det måste ju vara så vi formerar laget. Sätta folk där de kan utnyttja sina bästa styrkor på bästa sätt.
Mm. Ja, vi har ju samma åkare men olika sträckor.
Mm.
Jag skulle säga att min är det mer vågade valet. Ditt är det säkra, trygga.
Visst.
Folkhemsvalet.
Ja, fast jag laborerade ju fritt där ändå.
Mm. Ja. Men då ska vi se. Du får börja här med damerna då.
Åh, helvete.
Mm.
Alltså. Vi lär väl ändå göra så att med tanke på hur det har sett ut nu sista tiden att Linn Svahn får ta sista säcken.
Mm.
Just med samma anledning som jag gav Anger sista säcken. Sundling har ju varit ganska duktig på att vara vår ankarkvinna under ett tag. Men hon har ju under mästerskapen och sådär inte fått de här bästa förutsättningarna för att leda oss till seger eftersom vi har varit kassa innan dess.
Mm.
Och jag är ganska övertygad om att hon förmodligen hade slagit 9 av 10 andra kvinnor hon möter ute på den sista sträckan om hon får rätta förutsättningarna. Men nu har ju Linn Svahn visat att hon är fan med i sylvass.
Ja, nej men jag är enig där. Jag laborerade lite mellan Sundling och Svahn, men jag har också Svahn på sista och jag har satt Sundling på första istället.
Ja, det kanske är så. Men kanske är det så att man ska sätta Ebba och Frida på första och andra sträckan också. Och Sundling på tredje.
Jaså, det är så.
Mm.
Mm.
Det är nog så jag gör. Jag skulle vilja se det.
Mm.
I alla fall. För att återigen, det är på första och andra sträckan det verkligen kan handla grejer om materialet är lite åt det ena och andra hållet. Och där kanske man vill ha sina absoluta kapacitetsåkare. Tänker jag lite grann.
Ja, jo, det är ju smart på så sätt. Ebba kan ju gneta igenom med dåliga skidor och göra det hyfsat bra.
Ja.
Såklart Frida också, men jag sätter ju Ebba som troligast att hålla ihop det.
Mm. Ja, men precis. Och Frida har varit lite så här halvosäker i stafettsammanhang. Hon har inte varit... Ja visst, när hon slog igenom där under sitt första VM, då gjorde hon väl en superinsats på stafetten. Jag minns inte vilka sträckor hon åker då, nu på rak arm. Men det känns som att hon har haft lite tufft därefter. Och jag tror att sätta henne på en av de här första andra sträckorna, bara för att liksom försöka skapa så mycket tid som möjligt om vi har en bra dag, om vi har bra grejer. Det känns som att liksom så här, fan, vi skulle kunna verkligen avgöra stafetten på någon, alltså alla Norge. Liksom där. Avgöra på två första sträckorna så blir resten en formalitet. Och Sundling är ju också, har ju också visat många gånger även den här säsongen att hon är duktig på distans.
Mm.
Jag ser inga faror med att ha henne på en tredje sträcka, vare sig att hon skulle tappa eller att hon skulle inte orka, utan det liksom, det känns tryggt som fan.
Och jag kan ju för sig så här, nu när du säger det, hålla med lite. För de andra lagen har ju haft en tendens att maxa i inledningen. USA brukar ju, eller körde sist i alla fall, med Diggins och Brennan på de första.
Mm.
Sina absolut starkaste kort. Och sen har de ju inte riktigt nivån kvar på de två andra sträckorna.
Nu har de ju också Lauklis i bra form och sådär. USA kommer nog ha ett bra lag.
Ja, men och samma, alltså Norge har ju inte, de är ju inte vad de har varit riktigt. Men de brukar ju testa och köra på där med sina starkaste inledningsvis. Så det är väl kanske bra om Sverige också testar det.
Mm. Ja, så när jag sa Ebba, Frida, Jonna, Svahn, hur var din...
Ja, jag tänkte väl Jonna, Ebba, Frida, Linn.
Mm, okay. Mm.
Men jag är öppen för din tolkning.
Mm, ja. Mm. Så mitt kanske var det lite mer vågade valet, kan man säga.
Vågade och vågade.
Egentligen är det ju det säkrare valet, men det är ju inte det som vi ser som så vi har haft det förut.
Nej. Nej men okej, du kan få vara en vågade den här gången. Yes. Vi är i varsin uppställning här.
Tack. Det är kul. Stafett är alltid stafett. Det är ändå mycket roligt att se vad de lyckas göra. Nu har vi också en seger att försvara på damsidan. Bara en sån sak. Det var vi inte vana med att behöva skryta om.
Nej, verkligen inte. Nej, det blir mycket spännande.
Och häng kvar, för att snart kommer ni få höra oss svara på lyssnarnas frågor.
Spännande.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, vi ställde frågan till er skidsnackslovers. Och vi har svar, hoppas vi.
Ja, vi får väl se. Vi tänker att vi ska ta det här lite på uppsats. Vi har inte suttit hemma och grunnat igenom frågorna så mycket, utan vi ställer fråga oss Ask Us Anything, ungefär som man gör på Reddit. Eller Ask Me Anything brukar det heta då. Men nu kör vi en lite gemensam sån.
Ja, och vi har fått in mycket frågor.
Ja, vad duktiga ni var på skolan. Vi bara börjar väl beta av dem lite i rask takt om vi ska hinna med alla.
Vi har fått en fråga här. Är det blåbärsåkare i startled 7 på Vasaloppet? Vissa påstår det. Måste kanske sida mig ytterligare.
Jag vet inte om jag ska tolka det här eller frågan som en förolämpning eller inte.
Jaså.
Startled 7, det känns väl som att det är väl det är så högt som jag någonsin har kommit i Vasalopps startled sammanhang.
Ja, jag har nog inte tagit mig högre än 9, tror jag.
Nej.
Hela min Vasaloppskarriär är ju en enda liksom Kalle Halvarssonsk härva.
Men ja, och då ska man bedöma om man är en blåbärsåkare eller inte. Och det är, visst, det kanske man är.
Ja.
Men blåbär, på vilket sätt?
Det är ju väldigt svårt att definiera blåbär. Det finns ju värre blåbär.
Man är ju ingen elitmotionär. Så om du ser dig själv som någon form av elitmotionär, ja, då är startled 7 ett blåbärsled. Då ska du upp till typ 3. 2. Elitmotionär kanske till och med är i 1. Jag vet inte exakt. Men där Sverige eliten i princip är. Men ja. Och sen har du ju något så här veteranledet som är typ 4-5. Ja, så att 7 är väl kanske inte jättebra. Men det som är drygt är att du måste ju hålla på ut och harva och åka massa sån här sidningslopp och skit.
Ja.
Och det gäller att ha lite flyt.
Minns du hur arg jag var i det här Orsa Ski Marathon?
Ja.
När mina skidor frös. Jag hade inget... Det högg hela tiden.
Fast vi hade stått och vallat hela kvällen.
Ja, aldrig mer valla själv,
ja,
känner jag.
Mina skidor.
Jag litar inte på vallateamet.
Nej.
Nej, fy fan vad arg jag var. Jag gick in i det där duschrummet och kom ut och var Charlotte Kalla svart i ögonen och vi satt oss i en bil och åkte därifrån.
Ja, du bara så här, väck till alla journalister som stod där.
Ja.
Ja. Uh-huh. Nej, men sen tycker jag det är ganska kul med de här sidningsloppen, för att det är ungefär den mesta träningen man får inför ett Vasalopp.
Uh-huh.
Man ska ut på en sån här skimaraton. Det är ändå så här 4,2 mil i benen. Det är bra. Det behöver man. Och sen brukar det, så är det ofta så här ganska mycket folk, och det är typ 2-3 spår, så det är ganska grisiga spår, och det blir uppåkt, och det blir liksom, man får använda mycket överkropp och mycket ben. Du kan inte bara stå och staka, utan du får liksom kliva på. Så att det blir en jävla helt kroppsträning och bra genomköra inför Vasaloppet, som ju inte oftast är den här dansen på rosor där du tror att du ska kunna bara stå finstaka i dem på 4 timmar som de gör på TV. För när du börjar hamna i bakled, startled 7, så har du helt plötsligt 10 000 löpare framför dig. Så de här rälsarna som du ser på tv-bilderna, de är inte riktigt där.
Nej.
Utan det är uppåkt och det är fan bullar och blåbärssoppa överallt och dåliga skidor och allt fryser igen och du hatar dig själv och du ska aldrig mer göra det här någonsin i ditt liv.
Nej. Men ha så kul där från startled 7. Vi önskar dig all lycka.
Verkligen.
Mm.
Ja.
Vi kan gå vidare. Vad tyckte ni om elden i sprinten i Davos? Supertöntigt eller jättekult?
Ja, Stefan, vad tycker du?
Jättekult.
Jättekult.
Ja.
Visst. Mm. Ska man ha en åsikt om det här?
Ja, men vadå? Vill du ha eld eller inte? Det är väl ganska lätt. Det är klart man vill ha eld.
Klart man vill ha eld.
Ja.
Ja.
Mer eld.
Ja.
Ska man ha lopp på kvällen så måste man ju utnyttja det. Då jävlar kan man väl ha eld och akrobater och allt möjligt. Lejon som vrålar i små inhägnader däremellan.
Funkar det på en Iron Maiden-konsert? Varför skulle det inte funka på en sprint i Davos?
Ja, nej men precis. Så super för.
Ja, men då kanske man skulle ha liksom, du skulle vilja ha någon form av Lemmy stå och dra ett riff när de presenterar åkarna också.
Ja. Jag tror Lemmy är död tyvärr.
Aha.
Inte helt säker.
Nej.
Men jag har för mig att han är död.
Vad heter han som brukar ha en sån där hatt på sig?
Slash. Mm. Han lever.
Han kan väl dra ett riff.
Ja, absolut.
Och sen sprutar det.
Jag tror inte Fiss har de här pengarna. Men,
Slash-pengar. Ja. han känns inte så himla aktuell.
Ja, men vad fan, Guns N' Roses åker runt på sina liksom långa turnéer och drar in sina pengar. Jag tror de kostar jävligt mycket.
Ja, nej, men om vi får kan kasta ut det här till det ska ju vara någon form av skidskyttetävlingar på stadion här om några veckor.
Mm.
Jag kollade faktiskt, det var ju svindyrt också.
Ja.
Så att gå med en familj med två vuxna och två barn, det skulle ju kosta för mycket.
Mm.
Jag undrar om det är för att de har investerat de här slash-pengarna.
Ja.
Därför är det så jävla dyrt.
Men åk dit, det kommer vara eld en mass där, får vi anta.
Ja, vi kan inte utlova det.
Nej.
Varken slash eller eld.
Nej.
Men med tanke på vilka priser de tar, så allt annat än slash och eld.
Mm.
Fan, en besvikelse.
Mm. Nästa fråga.
Det kommer vara så här Mikael Wiehe och Tomte Bloss.
Ja. Det låter också ganska härligt.
Ja, faktiskt lite mys.
Ja.
Ja, visst.
Nästa fråga.
Ja.
Kommer Peppe rädda herrstafettlaget i VM?
Ja, kul fråga.
Ja.
Nej, jag tror inte Peppe kommer åka här istället för att den är VM.
Tror du inte?
Nej.
Nej.
Vadå, Stinas pojkvän är väl, han har väl tagit över det där platsen, va?
Ja, jag vet inte riktigt hur det är med Peppe. Vi hoppas att han är tillbaka snart. Jag ömmar ju för Peppe efter att den här dokumentären, jag fick höra att hans bröder spände fast honom i ett hockeymål när han var typ
jag vet inte
bebis
jag
som
åt
målvakt.
Det här. Jag tycker fortfarande det är lite roligt på något vis. Men,
ja.
Nej, sen ska vi säga att Jesper Nelin har inte direkt rosat marknaden hela säsongen heller.
Mm.
Han har gjort flera bra insatser, men han har också gjort flera halsbrytande dåliga insatser.
Mm.
Vilket alla i det här landslaget har gjort.
Mm.
Vi trodde ju att Nyqvist var liksom så här, den nya unga guden på att skjuta.
Mm.
Vilket hade gjort honom som klippt och skuren för en första sträcka i stafetten där.
Vi hade ju hopp om Anton Ivarsson där efter inledningen på säsongen också, men det har man inte sett så mycket
någon
mer.
Någon gång har vi också hyllat Malte Stefansson till sjöarna som den nya arvtagaren.
Vi bara hyllar och hyllar, det enda vi gör.
Ja, men så här, kan du bara skjuta max ett extra skott och inte tappa mer än 50 sekunder så känns det ju som att du är en given man i vårt stafettlag.
Mm.
Och det trodde vi att Nyqvist var. Och nu vet jag inte längre.
Nej.
Han lär ju få starta ändå. Det, vi har ju liksom inget bättre. Så att, nej, tyvärr Peppe.
Så svaret är nej, helt svaret enkelt.
Nej.
Mm. Ja, helt annan fråga. Bristen på hbtq-personer i skidvärlden. Lika homofobt som här fotboll? Frågetecken.
Ja, det kan man ju fråga sig, Stefan.
Mm.
Här fotboll har väl ändå en ganska tydligt mer machokultur än vad man har i skidvärlden. Så jag har svårt att se att det skulle vara svårt eller jag kan ju inte säga att de är inne i varje enskilt fall, men det känns som att det är en öppnare kultur. Det skulle kunna gå att komma ut i skidvärlden.
Mm.
Sen är det så att det bara är slumpen och tillfälligheterna som avgör att det inte finns öppna HBTQ-personer. Jag vet inte. Det tåls ju att tänkas på, men jag kan liksom just nu inte komma på en enda aktiv.
Nej, inte jag heller. Det är ju, alltså såklart, det finns ju där, så det är ju en relevant fråga för varför syns det inte till några. Men det är väl en liksom, även om fotbollen är extrem, så det är ju ett generellt sportsyndrom.
Ja, men fotbollen, då är det ju här, man får ju skillnad på
ja absolut, här fotbollen.
Men det är också, det är ändå en klar skillnad också att skidvärlden är ju faktiskt väldigt väldigt liten.
Ja.
Det finns ju liksom inte mer än ett, alltså i stora drag 20-25 personer som man känner till.
Mm.
Som är kända.
Mm.
Även för oss väldigt intresserade så är det ju, ja, men visst, det är klart det finns fler, men det är väldigt begränsat. Här i fotbollen, där finns det ju tiotusentals personer som tjänar mer pengar och är mer allmänt kända än den största längdskidåkaren i världen.
Mm.
Alltså i alla fall ur ett globalt perspektiv. Så är det ju tveklöst så. Och där är det ju märkligare kanske, och att det inte finns öppna HBTQ-personer. Skidvärlden är ju fortfarande i förhållandevis väldigt, väldigt, väldigt liten.
Jo, den är ju väldigt liten. Men att...
Det är ju bara en del av förklaringen.
Ja, men under så pass många år, jag tror ändå att det ligger i en... Det är ju så, som svar på frågan, nej, absolut inte lika homofobt som fotbollsvärlden. Men jag tror ändå att det finns en viss utveckling i en bara generell... kultur som även skidvärlden lider av. Hur fan man gör något åt det? Nej,
och jag vet inte. Sverige och Norge är ju liksom extremt i sammanhanget toleranta och liberala länder när det kommer till att våga komma ut. Vi är ju fler som vågar komma ut i Sverige än i många, många andra länder. Så det kanske är lite konstigt att det inte pratas om det på... För jag menar, det enda jag kan komma på, Vibeke Skofterud är väl ungefär den enda.
Ja. Ja, jag kommer inte heller på någon annan på rak arm.
Så det är ju lite konstigt.
Mm.
Men det kan ju också...
Och öppenheten är ju liksom inom all idrott större på damsidan än på herrsidan.
Ja.
Men ja, det är väl bara att hoppas att någon tar första steget.
Och vad vet vi? Det kan, just nu kanske inte finns någon i närheten av topp 30 i världen heller.
Nej, men det sannolikt gör det ju det.
Ja, sannolikt, men ja. Inte alls säkert. Men ja, vem vet?
Mm.
Vi kan ju hoppas att det kommer... Det hade ju piggat upp.
Ja, absolut. Det hade varit kul. Vi går vidare. Har insett att konceptet minitor verkar ha försvunnit från världskuppen. Vad tycks...
Värdelöst.
Du tycker det?
Jag gillar minitorer.
Ja. Men alltså minitorer är kul, men jag är lite skadad efter Tour de Ski nu, så för de hade ju bara förstört det genom att basera jaktstarten i slutet på ålder eller något.
Ja,
något högst högskoleprovsresultat.
Oh, det är sånt där som vi brukade ha när vi delade in olika lag förut.
Ja.
Så här, högskolepoäng och sånt.
Mest norrut till längst söderut född.
Ja, det var ju tjej. Det var, sånt piggade också upp.
Ja.
De här Kanada-minitoren tyckte jag väldigt mycket om.
Mm.
Och den vet jag inte om den har försvunnit helt, om de kommer ha den. Det vet jag fan om de kommer ha den som en minitor.
Nej, det ska ju gå både USA och Kanada här i slutet av säsongen. Du har rätt där i att det verkar ha försvunnit ganska mycket. För öppningshelgen i Ruka brukar ju vara en minitor ibland.
Falen också varit en minitor.
Ja. Så Ja, nej, men det verkar ju ha skalats ner, men man har ju inte hört något om varför. Men vi ser väl att det vore väl kul att köra lite mer sådana.
Varför inte? Mm.
Vad har vi mer här då? Ska Kalle Halvarsson avsluta karriären i långloppskuppen eller som skidskytt?
Ja, skidskytt.
Mm. Det hade varit festligt att se.
Snacka om pigga upp.
Ja. Det spelar ingen roll vilka resultat han gör. Det hade piggat upp. Långloppskuppen, inte så sugen på att se det.
Nej, verkligen inte. Mer Stina Nilsson till långloppskuppen.
Mm.
Som vi har varit inne på. Eller har vi varit inne på? Eller är det bara folk i våra sociala medier som har pratat om det?
Jo, men vi har nog varit inne och touchat på
det. För det jag känner, alltså, det vill jag se nu.
Mm. Mm. Vi hoppar raskt vidare. Vad tycker ni egentligen om Viaplay Vinter-kommentatorerna?
Ja.
Ja, alltså så här. De har ju ett svårt jobb att mäta sig med våran husgud, Jakob Hård.
Mm.
Vi såg ju ett löp häromdagen att Jakob Hård kan tvingas bort.
Ja, det blir grät.
Ja, det får ju inte hända.
Nej.
Alltså, han måste vara kvar tills SVT har fått tillbaka rättigheterna till världscupen.
Annars är det avgå alla.
Ja, det här, nu läste jag inte den här artikeln helt i Expressen, men jag gissar att det handlar om SVTs åldersregel och att han kanske kan vara kvar på någon form av frilans uppdragsbasis. Mm. Så jag tror att de löser det här, för vi kan inte bli av med Jakob Hård. Men det var inte,
svarar vi inte på frågan.
Det här var, men det var en, för att komma in på det, jämfört.
Ja, men precis. Per Forsberg, han är väl habil?
Ja.
Det är inget fel på honom.
Nej.
Det är bara det att han är inte Jakob Hård.
Nej, och det är svårt att vara det.
Och Anna-Karin Strömstedt, jag gillar henne. Jag har ju lyssnat på deras podd de har, och jag tycker hon verkar rolig, hon bjuder på sig själv sådär. Mm. Men hon är lite väl försiktig när det kommer till att kunna våga lyfta kritik när det väl behövs.
Mm.
Jag kan tycka att hon skulle behöva vara lite tuffare.
Ja.
Bara för att ibland så behöver någon säga att kejsaren är naken när alla ser att den är det. Och hon behöver vara en sån ibland.
Mm.
Det är liksom lite grann det hon får betalt för.
Ja.
Tänk Mattias Fredriksson.
Ja.
Ta lite, om hon bara hade liksom 70% av hans självförtroende.
Mm.
Det kanske inte handlar om självförtroende. Det kanske handlar om någon form av att inte sätta gräns på sig själv.
Ja.
Säg, låt bara käften gå, alla Mattias Fredriksson, så händer roliga saker.
Ja, eller alla Björn Ferry.
Eller alla Björn Ferry.
Mm.
Det är kul, det ska också vara kul. Man ska vara lite slängig.
Mm.
Samtidigt som man är koncis och korrekt och ändå har någonting att komma med när man kommer med sin kritik. Men det blir roligare om man är lite utsvävande.
Ja, absolut. Det här leder oss in lite på nästa fråga som egentligen inte är en fråga utan ett utspel.
Mm-hmm.
De katastrofala kommentatorerna i SVT. Ut med Björn och Ola.
Ja.
Vad svarar du på den frågan?
Nej, inte ut med Björn och Ola. Men det här är också lite samma krux som tidigare. Här jämför vi ju då Ola framförallt med en annan husgud.
Mm.
Christer Ulfbåge.
Mm.
Denna gigant bland giganter som även var föregångaren till Jakob Hård förut.
Ja.
Bara en sån sak. Men sen blev ju han någon form av skidskyttenestor. Och sen hade han ju, för er ungdomar så fanns det då som sagt en gammal kommentator som hette Christer Ulfbåge, och han hade en ständig sidekick som hette Kalle Grenemark. Stav till stav. Inte riktigt vad vi hade hoppats på.
Mm.
Andra klassiska utmyntade Grenemarks uttryck. Och jag vet inte, jag tycker att jag kan störa mig lite grann på Björn och Olas deras repoar.
Ja.
Och det har vi varit inne på förut. Ibland blir det lite för skämtsamt.
Mm.
Då vill man bara ha in en magister Ulfbåge som är lite mer.
Ja, deras pappaskämts nivå borde kanske.
Har du sett filmen Interstellar, Stefan?
Jag har ju faktiskt inte sett hela.
Du är också helt sjuk i huvudet. Fy fan att jag gör en podd med dig.
Ja, nej, men.
I alla fall. Där har de robotar som heter TARS och De kallas olika saker. Det är något, det ser ut som någon metall som en stor gravsten i metall. Mm. Ungefär så är roboten. Och någon heter Tars och någon heter Case, och de heter lite olika. Det är olika förkortningar. Och då frågar Matthew McConaughey vid något tillfälle: Tars, what your humor setting? Och då säger Tars, it's 90%. Take it down to 75. Då sätter han in hans humor setting.
Mm.
Om vi säger att Olas humor setting är på 90%. Mm. Eller Ola och Björns.
Mm.
Jag skulle vilja skruva ner den till kanske 60%.
Ja.
Där ligger, då ligger vi på en rätt nivå.
Mm.
Ulf Båge, han hade väl kanske en humorsetting på 40%. Och jag gillade hans torra humor, så jag hade kanske velat skruva upp den till 60% också.
Mm.
60% är en acceptabel nivå.
Ja.
Men när humorsettingen är på 90%, då blir det olidligt.
Ja.
Ja. Hoppas det var förklarande nog.
Ja, nej, men jag håller med. Och, men som sagt, jag uppskattar ju Björn Ferry väldigt mycket. Men det kan bli lite mycket i det här samspelet.
Mm.
Vi går vidare. Nu får vi se. Jag förstår inte riktigt den här frågan, men vi tar den ändå.
Mm.
Hur svarar man gör det bättre själv på sociala medier efter man kommenterat dålig insats av någon?
Det låter som att frågeställaren har kommenterat en dålig insats hos någon och någon har svarat, gör det bättre själv.
Ja, jo, men så tolkar jag det också.
Jag vet inte vem, men det är kul. Surt. Riktigt surt. Och nej, man kan ju förmodligen inte göra det bättre själv om man säger det till en elitidrottsperson.
Mm.
Gissar jag. Men hur man gör det, det är väl bara att göra det.
Mm. Ja, nej, jag vet inte, jag har inte heller några riktigt bra tips. Jag tänker, testa dig fram. Gå på magkänsla.
Vadå, du tror att det här är en person som söker tips?
Ja.
Hur svarar man, gör det bättre själv på sociala medier efter man kommenterat dålig insats av någon?
Mm.
Ja, den är svår att ta till sig lite grann. Vi kanske skulle ha strukit den här frågan.
Ja, men här är det ingen censur.
Nej, okej. Okay. Men, ja, nej.
Jag tror faktiskt jag skriver in alla, kanske inte alla, men de flesta frågor här som var begripliga. Eller något sålunda begripliga.
Nej, men jag tycker att det är ett helt okej svar. Mm. Om man har gjort en dålig insats som elitidrottsman, så tror jag att man vet om det själv.
Mm.
Och att göra det bättre själv kan ligga nära till hands vid form av kritik.
Mm.
När man vet att man i 99 fall av 100 är bättre än en kritik.
Kritiseraren.
Mm. Så att jag säger bara fortsätt så.
Mm.
Jag får ju en del mail och sånt kring saker jag gör i mitt jobb.
Mm.
Och gör det bättre själv skulle jag också önska att jag kanske borde svara lite oftare.
Du kanske kan lägga in ett sånt här autosvar.
Gör det bättre själv.
Mm.
Det är bra svar på kritik på en arbetsinsats. Ja. Men gör det bättre själv.
Mm.
Ja, nej, jag blir mer och mer varm. Ja. Alla borde använda det i sin arbetsliv.
Mm. Vi går vidare här. Är det skillnad på skidskyttars och längdåkares utåt kommunicerade självförtroende? Sebbe och Elvira är ju alltid nöjda i mixade medan Halvarsson alltid ska sluta.
Ja.
Korrekt iakttagelse där. Verkligen. Får vi ju säga.
Ja, nej, men de verkar ha olika mentala inställningar till det här. Halvarsson en, Ville har vi pratat om, är ju en annan. Lite mer bipolära personligheter.
Mm.
Att det är, nu ska inte jag använda det på ett slängigt sätt, men nu gjorde jag det ändå.
Mm.
Man är mer toppar och dalar liksom, än de här mer avdrubbade Sebbe och Hanna som är liksom där lite mellanmjölkiga kanske.
Ja.
När vi kanske hade väl haft så här, ja, det var katastrof och jag är sämst, jag slutar nu. Det hade varit uppiggande om Sebbe hade sagt det någon gång.
Mm.
Jag kanske ska bara söka jobb på liksom Stora Enso istället liksom.
Mm. Nej, men jag tror också att eftersom skidskytte har ett sånt psykologiskt moment, så tror jag också att de blir lite mer drillade i idrottspsykologi,
ja.
Och är lite mer, ska vara programmerade att vara
robotar. Liksom,
robotar.
Och det är därför det är så himla roligt att se Kalle i skidskyttemiljön. Alltså vilken jävla Ja, vilken jävla cirkus det hade varit.
Mm. Kalle och Ville och Moa Lundgren och vilka kan vi mer slänga in?
Ja, jo.
Linn Svan, ja. Det var uppfriskande.
Alltså det är ju mycket, de är ju mycket mer galna i skidskyttarna, eller skidåkarna.
Mm.
Det är ju helt uppenbart. Ville lär ju inte testa på skidskytte någon gång. Det har han ju ganska tydligt vid det här laget, att hans inställning till det där,
uh-huh.
Vad var det så? Bash. Var,
ja.
Ja, det är också, alltså det är en dräpande beskrivning av någonting, mm. Att det är bashed.
Ja.
Det är liksom, det säger ganska lite, men det säger också väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Storslaget. Linn Svan, vilken mardröm hon hade varit på skidskyttevallen. Helvete.
Mm.
Nej, bara liksom
det hade kastats gevär in i liksom banan där.
Bara se henne liksom försöka komma ner i puls. Det känns som att hon har någon sån där kaninpuls, mm. Ungefär jämnt. Så att, nej, det hade inte gått.
Eller Frida Karlsson som kommer in och liksom dör på skjutvallen.
Ja,
ligger och dräglar där på mattan. Du får komma in. Tunga folk och väcka henne till liv. Så bara ta upp geväret nu, Frida.
Ja. Intravenös blåbärssoppa för att kunna få henne. Ja. Liksom. Ja. Ja, det hade också varit underhållande att se. Mm. Nej, det går ju inte.
Kan vi liksom föreslå en byteshelg någon gång? Att vi skickar in längdlaget till Ropolding och skidskyttarna få ta längdloppen. Det hade varit kul att se.
Ja, men vadå? Frida Karlsson bara åker in, bara dammar av 5 skott i blindo liksom.
Mm.
Försök bara träffa tavlan.
Mm.
Sen tar du liksom 5 straffvarv på det.
Mm.
Undrar hur det skulle gå. Det skulle förmodligen inte gå så bra.
Nej.
Men det vore intressant att se hur långt efter de skulle vara.
Mm.
Kanske inte så långt efter.
Det hade varit ju tråkigt för skidskyttesporten om det funkade, för det skulle ju döda hela sporten.
Ja.
Men, ja.
Längre straffrum.
Ja. Vi går vidare.
Det är väl i och för sig ganska bevisat att det inte funkar så,
mm.
för de flesta.
Ja, det får man väl ändå anta. Mm. Var kommer underbara Mona Brorssons smeknamn ifrån? Mona Mayhem.
Bra fråga.
Mm.
Det här var väl i tiderna av skidsnacksbegynnelsen,
mm.
som vi lanserade en del sådana här, framförallt på skidskyttarna var det väl?
Ja, det här är ju så länge sedan, och där hade man hade ju kanske kunnat lyssna på det här avsnittet igen. Det finns, jag minns inte vad avsnittet heter, men scrolla tillbaka i skidsnackshistoria.
Ja, som de här trogna skidsnackslyssnarna som börjar om.
För vi hade ett avsnitt där vi gav alla skidskyttar superhjältenamn.
Ja, var det någon sån här Lightning Lynn Persson?
Ja, något åt det hållet. Men den enda som har satt sig är väl egentligen Mona Mayhem.
Ja, men det känns som vi har några såna där som borde ha varit kvar.
Mm.
Men de har liksom försvunnit iväg lite grann.
Mm.
Jag kommer inte ens ihåg hur många år sedan det här var.
Nej. Inte jag heller, det är länge sedan i alla fall. Men det kommer ju, om vi ska ha en förklaring bakom Mayhem. Har vi någon?
Alliteration.
Ja, men det räcker ju inte riktigt.
Nej, men det passar bra. Hon har ju också en liten galen, inte personlighet kanske, men hon är mycket upp och ner hon också.
Mm.
Som sagt, det här med liksom, hon kan klappa igenom totalt. Eller så hennes personlighet vid intervjuerna, det lyfter upp liksom.
Ja, hon skapar mayhem helt enkelt.
Hon skapar mayhem, ja, det piggar upp. Och sen och så mycket mayhem man kan skapa, det är också en liten en överdrift kanske för komisk effekt. Och det blir bra.
Mm.
Det blir bra när det gäller Mona, det passar henne.
Ja, otroligt svar av oss här.
Ja, verkligen. Men den som, jag vet inte ens vilket avsnitt det här var, vet du det?
Nej, men det har en avsnittsbild som ni kan leta efter, scrolla igenom där har ansikten på superhjältekroppar, kan man leta efter.
Spännande.
Mm. Har ni träffat Kalle live?
Ja.
Du har ju nästan träffat honom på lunchrestaurang i alla fall.
Ja, jag har smygfotat honom i Falun en gång när han och hans dåvarande tjej Jenny Öberg satt och käkade. Hon var också landslagsåkare för er som var med på den tiden.
Mm.
De satt och käkade lunch på ett av de lunchrestaurangerna i Falu centrum.
Mm.
Då smygfotade honom, men jag var inte fram och pratade. Jag kände inte att jag riktigt hade fog för detta.
Nej.
Just då.
Jag vill minnas att han åt oxbringa, va?
Ja, exakt. Mm. Oxbringa.
Så du var ändå ganska nära i ditt paparazzan.
Ja, det var. Mm. Sen var jag och Stefan faktiskt på en... vi var till Falun en gång, du och jag.
Mm.
Tillsammans med min syster och hennes kille. Och kollade på när Petter Northug var på någon liten utfrågningsturné.
Mm.
Jag vet inte riktigt vad det var. Alltså vad det handlade om.
Nej.
Alltså vad själva premissen var. Men han frågades ut inför publik. Jag fick det här av mina föräldrar, tror jag, i födelsedagspresent. Så tog jag med dig.
Mm.
Mycket roligt var det. Och sen hade han bjudit med upp Kalle upp när han skulle köra i Falun.
Mm.
På, jag tror det var att det heter typ Magasinet eller något sånt där. Då fick man sen gå fram och ta en bild med Petter, det gjorde vi.
Mm.
Tyvärr fick vi inte ta någon bild med Kalle, det hade ju varit festligt.
Ja.
Men nej, vi har inte hängt med Kalle annars.
Nej, det har vi inte. Men det är inte för sent.
Man ska ha kvar några av sina drömmar.
Mm, det står på våran bucket list.
Mm, verkligen.
Vi ska avrunda med den här sista frågan här.
Mm.
Vilket är ert absolut värsta skidminne som ni varit med om?
Ja, Stefan, jag har varit den här Orsa Ski Marathon, eller var det ditt andra Vasalopp? Vilket väljer du?
Jag skulle säga i princip alla mina skidupplevelser som har med lopp att göra.
Jaha.
Valla-teamet har misslyckats varje gång.
Gång på gång.
Men jag måste nog ändå säga, det här har jag ju berättat om i podden tidigare, men det måste nog vara massvurpan jag orsakade i Hasha Ski Marathon.
Just.
Som det tål att upprepas för alla som missat det.
Jag var inte ens med och åkte det här loppet.
Ja, nej, men jag skulle sida mig till Vasaloppet något år. Så jag gav mig ut där uppe i Järvsötrakten på det här loppet. Och det gick bra. Tills jag hamnade i en nedförsbacke där det var, ja, det var väl 1,5 spår.
Du hade kroppstrumpa på dig, va?
Det hade jag.
Mm.
Det var en ganska brant backe som slutade i en kurva.
Perfekt.
Det är ju min absolut sämsta grej inom skidåkning.
Kurvtagning.
Kurvtagning i nedförsbacke, det är inte min starka sida.
Jag skulle tro att det är ganska många som har det som sin sämsta grej.
Ja, och här fanns det ju dessutom inget, liksom, det gick ju inte att gå ut vid sidan av spåret. Nej. För det var smalt och helvete. Men jag försökte väl ta den här kurvan, gick inte, så jag ramlade. La mig platt, jo det var två spår. Jag låg liksom mellan, liksom, och över båda spår. Sen kommer då liksom, det här är som om ni har sett Blues Brothers, så är det som scenen när alla polisbilarna flyger på den här motorvägen. Det är bara liksom, det kommer åkare på åkare som bara kör in i mig eller försöker väja och bara ramlar och flyger och bildar en stor jävla hög.
Aha.
Här i botten på den här backen. Varpå jag, liksom, jag måste ta mig härifrån. Liksom, jag kommer ju dö snart.
Ja. Om du tar ifrån tillräckligt snabbt när det fortfarande ligger en 7-8 pers där, då kommer ingen förstå att det var du som först orsakade. Det är bara du och en till som kommer veta om det.
Precis, så jag gör någon form av jävla skidballets parkour-move här och bara liksom kastar mig ut i skogen. Liksom. Men då har jag ju redan orsakat den här masskrocken, högen med det. Så det bara fortsätter att flyga människor på varandra. Så jag tar mig en liten lov runt något träd där och ger mig ut i spåret igen en bit bort. Åker vidare. Det här var ju, kändes ju ganska pinsamt och läskigt och allting. Sen efter det här loppet, när jag gått i mål, så blir man bjuden på någon så här kolbulle och sådär. I någon stuga där bredvid. Sätter mig ner vid ett bord där. Kommer in en åkare med ett stort jack i pannan. Som är där med någon kompis och börjar prata om att han var med i någon maskrock. Och jag sitter där. Håller käften. Du har aldrig, inte ge mig till känna.
Du har aldrig sett så anonym ut och obrydd om något.
Alltså. Nej. Så, ja, nej, det var ingen höjdare upplevelse. Det är ganska kul så här i efterhand visserligen. Ja. Men det var inte så kul just där och då. Själv då?
Ja, det finns ju de här fantastiska bilderna. Man kan ju bara googla eller YouTubea på Vasaloppet och backar. Det är någon där de har lagt in några gamla liksom, med muskötskott och ge fyr och så skjuter de och så ser man folk som ramlar. Du har väl säkert sett mig. Mm. Det är något sånt jag ser framför mig, Stefan, fast det är i ännu högre hastighet på något vis.
Ja.
Och i mer folk samtidigt. Mm. Ja, otroligt roligt. Ja. Nej, det var väl mitt första Vasalopp, tror jag, var det vidrigaste jag gjort i hela mitt liv. Jag kände mig dålig från första stavtaget till det sista. Och jag vet att vi hade ett supportteam där efter typ så här 5 mil.
Mm.
Eller vad det nu var. Jag snäste åt dem när de frågade hur det gick. Mm. Det var en, ja, och jag var arg och blöt och jävlig. Mm. Och det gick riktigt, riktigt, riktigt jävla dåligt. Och sen var det, och då var det så bara, åh, nu är det bara 42 kilometer kvar.
Mm.
Wow. Ja, det var nog en av de värsta upplevelserna.
Ja, du borde ha blivit lämnad där i Mora och inte fått skjuts hem efter hur ilsk du var mot supportteamet.
Nej, och sen den gången när vi fick lov att springa 4 kilometer till starten, det var inte heller någon zen moment när det var bilkaos.
Just Vasaloppet är inte direkt synonymt med zen moment överlag. Det går liksom inte att göra det till en harmonisk upplevelse.
Nej, det är
varken
svårt.
Före, under eller efter.
Mycket svårt. Mm. Ja, nej, det är väl där då.
Mm.
Eller jag vet inte om de menar skidminne som något man har sett, så liksom så här Brink eller vadå?
Mm. Ja, jag vet inte. Vi pratar ju inte så mycket om våra egna skidinsatser, så det kanske är mer det.
Ah, ja. Nu fick ni de här i alla fall.
Nästa gång var det en sån här frågestund, får ni ställa den frågan i såna fall.
Mm.
Så kanske ni får ett sånt svar istället. Men det här var kul. Vi gör det säkert igen någon gång. Men så länge får vi väl packa ihop säcken för idag.
Verkligen, nu blev det långrandigt här.
Ja, men ni får gärna kontakta oss på skidsnack@aftonbladet.se eller på Instagram eller Facebook med tips eller kommentarer, så hörs vi väl igen nästa vecka.
Det gör vi. Tack så mycket för idag.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.